Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är andra årgångens episteltext för fjärde söndagen i advent, första Johannesbrevets första kapitel, de fyra första verserna som lyder i Jesu namn. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Amen. Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Två viktiga ord i den här texten som också får vara, vad kan sägas vara textens tema, är livets ord. Vi ska behandla det ämnet och texten i tre delar. Det första är att livets ord är från begynnelsen. Det andra är att ögonvittnen vittnar. Och det tredje, att vi ska vittna. Först, livets ord är från begynnelsen. Johannes skriver ju liknande saker i sitt evangelium. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till som är till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. De här orden som Johannes börjar med sitt evangelium med i begynnelsen, och som ju också finns här i början av första Johannesbrevet, det som var från begynnelsen. De här orden är från de allra första orden i Bibeln, Gamla testamentet. Första Moseboks första kapitel, första versen börjar med orden: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och just de här orden är överförda i grekisk form i Nya testamentet. I evangeliet deklarerar Johannes att Jesus är ordet. Han förkroppsligar alltså själva livet, det som Gud skapade. Han förkroppsligar också ljuset. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och han är konsekvent också i sin definition av livet. Han tar upp det på många ställen i sitt evangelium, vad livet egentligen är och dess motsats, döden. Livet är gemenskap. Gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det som var från begynnelsen, Jesus, livets ord, har alltså inte kommit in i världen först när han blev född av kvinnan, av jungfru Maria i Betlehem. Han har funnits före alltid, från begynnelsen, då när Gud skapade och sa sitt ord var det ljus. Då fanns han redan, då var han var född från begynnelsen. I Kolosserbrevet skriver Paulus: han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. Jesus är alltså till redan vid skapelsen, han är en aktiv del av skapelsen. Det var han som var ordet när Gud sa det. Det är en mäktig tanke det här. När det står att Gud sa det, så tänker vi ju mest på det att vi tänker oss Gud som när en människa talar. Att det var ord som han sa. Men i själva verket var det Jesus som bar detta och som framförde detta underbara som skedde när han skapade. Johannes skriver ju också att ingenting har blivit till utan honom. Det nya från det som vi firar vid jul, det är att han kommer i människogestalt. Han inkarneras. Det är ett uttryck som vi har från latin, incarnis, i köttet. Därifrån har vi ju ordet inkarnation. Ibland kunde Jesus nog ändå uppträda som om han skulle vara en människa i Gamla testamentets tid. För det finns tydliga tecken på att vissa gånger när Bibeln talar om ängeln eller Herrens ängel, så är det just frågan om Jesus, som också där brukar kallas den oskapade ängeln, för han är föreskapelsen. Så är det med ängeln som talar med Abraham, ängeln som uppenbarar sig för Mose vid den brinnande busken, och den ängel som visade sig för Josua och presenterade sig som befälhavaren över Herrens här. Detta som exempel. Denna Jesus, han är sammanfattningen av livet. Det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Och hans uppenbarelse, det som han kommer med och berättar för oss, det är Faderns vilja. Och hans vilja är från begynnelsen att vi inte ska gå förlorade, utan att vi ska uppstå på den yttersta dagen. För att då leva det fullkomliga livet med honom. Och att vi inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är här som den fullkomliga glädjen finns, som vår text slutar med. Därför vittnar Bibeln om att Gud har utvalt oss i Kristus redan innan världens grund var lagd, som Efesierbrevet säger, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Det här med att Gud har utvalt oss i Kristus innan världens grund var lagd, det är en svårsmält sanning. Den står tydligt där, men ändå är den svår att fatta. För den utesluter fullständigt varje mänsklig insats, varje egen insats, när den har skett så långt tillbaka i tiden som före skapelsen. Då kan ingen människa ha varit med och påverka. Och det här går emot vår tanke, den naturliga tanken att vi människor ska vara med på något sätt. Vi betonar tron, vi betonar mottagandet på något sätt. Och därför vill man gärna skriva om det här. Ett ställe som man också har svårt att smälta är Uppenbarelseboken 13, vers 8. Det är i anslutning till vilddjuret som kommer upp ur havet. Och då heter det så här i folkbibelns översättning: alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens begynnelse. Ja, det är faktiskt så det står. En del översättningar har ändrat det här och har framställt det som att namnen har skrivits in i livets bok från världens begynnelse. För man tycker det är orimligt att lammet skulle vara slaktat från världens begynnelse. Men det är ett faktum att det står så. Det är så exakt det står i grundtexten. Och när det står så är det inte vi som har rätt att ändra på det för att vi tycker att det inte låter rätt. Det är bara att tillbe honom som är så vis att vi inte förstår. För det att lammet är slaktat från världens begynnelse, det innefattar Guds tanke och Guds plan som han redan före tiden har klart och sen förverkligar med sin frälsningsplan. Lammet Jesus som måste offras för världens synder, har redan från världens begynnelse varit redo att offras. Och den sanningen var redan klar då. Vi kan bara tillbe den Herre som är långt större än allt vi kan fatta, med våra sinnen eller med vårt förstånd. Och vi får bara enkelt ta emot apostlarnas vittnesbörd om honom som de själva fick se. Och de fick röra vid honom. Och det här vittnesbördet står fast oberoende av vad vi tänker det och hur vi kan förstå det. Då ska vi gå till den andra delen, ögonvittnen vittnar. Nu har den förstfödde före allt skapat blivit människa. Johannes understryker att han och de andra apostlarna har sett Jesus med egna ögon. De som ifrågasätter att han har levat här, får här svar på tal. Det finns ju faktiskt sådana som menar att det har aldrig funnits någon sån som Jesus Kristus. Vittnesmålet gäller inte minst den uppståndne och levande Herren. De har rört vid honom. Och då tänker Johannes säkert på det att de också fick röra vid honom och uppmanades att göra det när han visade sig för dem efter uppståndelsen. För att de verkligen skulle fatta att det var han. De kan vittna om hur livet uppenbarades. Som syntes så konkret då att han övervann döden och uppstod ur graven. Apostlarnas vittnesbörd har ett syfte. Det ska framställa för oss det eviga livet. Vägen till Fadern. Därför måste den eviga bli människa. Avlad av den helige ande och född av kvinna. För att vi skulle få en påtaglig och trovärdig vägledning om Faderns vilja. Och vi fick inte bara vägledning utan Jesus blev själv vägen. Apostlarna kunde vittna om att han var syndfri. Han levde ibland dem. Men inte som det. Hans lärjungar var befläckade av synd. På grund av den smitta som de bar från födelsen. Precis som vi andra. De var helgade genom det ord som Jesus talade. Men de var inte syndfria. Men Jesus var utan synd. Ändå måste han offras att dö på korset. För att alla de symboliska offer som genomförts i det gamla förbundet skulle få sin kraft att rena från synd. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, säger Hebreerbrevet. Jesu lärjungar måste bevittna denna fruktansvärda dag när Jesus förnedrades till det yttersta. Först i förhören inför överste prästen och Pilatus. Sen genom att utlämnas till det värsta skamstraff som människor har hittat på, att bli korsfäst. Han måste bli en förbannelse, upphängd på trä. Det var för att vi skulle vinna livet. Och det här måste lärjungarna bevittna innan de ännu fullt hade förstått att människosonen måste lida och dö och sedan uppstå igen på tredje dagen. Det här var någonting fruktansvärt att bevittna. Det var ingen glädje i det. Glädjen kom senare. En sak som de inte fick bevittna, det var själva uppståndelsehändelsen. Ingen människa har sett det ögonblick när han lämnade bindlarna i graven, vältrade bort stenen och gick ut ur graven. Vi har bara sett det efteråt. Vittnesbördet om honom. Lärjungarna fick se honom. Själva uppståndelsen ville Gud att skulle vara lagd under tron. Uppståndelsen skulle inte bli en sån sak som människor kunde bevisa på ett vetenskapligt sätt. För det handlade ju inte om tro, då handlade det om vetande. Och den kristna tron handlar inte om vetande, utan den har en annan karaktär. Och det är så tydligt att Gud ville ha det på det sättet. Då han inte lät någon bevittna själva uppståndelsehändelsen. Den som kräver ett förståndsmässigt bevis måste avvisas. Det ska bero på tro och där har vi vittnena. Som bestyrker vad som har skett. Och som säger det här ska ni tro på. Det här är livsavgörande. Ingen apostel svävar på målet när det gäller uppståndelsen. Den är ett oversägligt faktum som är bestyrkt av många vittnen. Vår tro ska inte grundas på ovissa utsagor, även om den inte kan bevisas på ett vetenskapligt sätt. Dessutom bestyrkte hans apostlar uppståndelsen med skriftbevis. De tog bevisningen från profeternas vittnesbörd, förutsägelser om hur Jesus skulle uppstå. Det ser vi av Petrus predikan på pingsten och senare. Det ser vi av Paulus missionspredikan och av hans brev. Därför får vi höra budskapet om att livets ord har uppenbarats för att vi inte skulle gå förlorade, utan ha liv i hans namn genom tron. Det livet har vi fått del av genom det heliga dopet. Då föddes vi på nytt till ett liv som aldrig ska släckas ut. Inte ens fast en kroppen dör. Kroppen skiljs då från det jordiska livet, det timliga livet. Men det är inte det som är det egentliga livet. Det egentliga livet är livet i tron, det andliga livet i gemenskapen med Fadern, Sonen och den helige Ande. Den som lever i den gemenskapen kommer aldrig att mista den. Och det är detsamma som att säga att vi ska leva i evighet. Så det tredje. Vi ska vittna. Det är nu vår tur att föra ut det här budskapet. Vi har alltså ett fast vittnesbörd. Och kan frimodigt dela ut det. Och det har vi fått i uppdrag att göra. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi befinner oss ännu i advent. Den här tiden är en botgöringens tid, förberedelsetid inför Herrens ankomst. Därför behöver vi också idag rannsaka oss inför Guds heliga lag, som visar oss vårt ansvar för våra medmänniskor. Det här budskapet är inte bara tänkt för oss själva. Även om det i första hand är en glädje för oss att vi får leva i en så fantastisk gemenskap med den evige. Han vill att vi ska dela den gemenskapen med medmänniskorna som vi har omkring oss, med vår familj, våra släktingar, vänner, dem som vi möter och kan dela evangeliet med. Kanske du säger, jag har ingen förmåga att kunna tala om Jesus. Jag vet själv av egen erfarenhet hur modigt och svårt det kan vara att tala med Jesus, tala om Jesus i sådana sammanhang där det inte är naturligt. Men det är djävulen som vill hindra oss, för det farligaste som finns för honom är att livets ord blir känt. Det är djävulen som vill göra oss tröga. Det som ger frimodighet är evangeliet. Har vi fått del av livets ord för egen del, så kan vi inte stänga det inne, det här som vi har fått höra. Det har vi sett exempel på under våra bibelstudier över apostlagärningarna. Hur de första kristna brann av det budskap de fick höra. De kunde inte tiga också, även om fienderna förbjöd dem, med hot om att de kan mista livet. Vi har samma budskap. Vad hindrar oss att dela med oss? Jo, det finns säkert många ursäkter vi kan komma med. Men tänk igenom vad de här ursäkterna handlar om. De handlar alla om oss. Det är något fel på oss. Det är inte vår uppgift, tycker vi. Det är väl prästerna som ska göra det här. Men alla kristna har fått del av ansvaret att föra andra människor in i gemenskapen med den treenige och med den kristna församlingen. Men det blir inget av om vi ser på oss själva. Vi saknar nog kraften i oss. Där finns det alla fel, så det räcker minsann till för att försvara sig och inte behöva vittna. Men se på Jesus. Låt honom ge orden och be honom om frimodighet när stunden är inne. Du ska inte göra det för egen del. Det är ju inte för att vi själva ska bli stora eller berömda eller människor ska uppskatta oss som vi gör det. För att vi ska bli stolta eller rent av högmodiga. Nej, det är bara för att förhärliga Jesus som vi ska vittna. För den som ser Jesus kommer också att få del av gemenskapen. Gemenskapen i tron är ingenting som vi bygger upp. Det är inte vår konstruktion. Det är inte vår plan. Utan den kommer när människor förs till Jesus. Om vi tänker att gemenskapen är något som finns för vår skull, då är vi på fel spår. Gemenskapen kommer när vi har samma tro och när vi uttrycker denna tro i vår bekännelse. När vi i denna värld drabbas av besvikelser och törnar så får vi också se det som Guds vänliga och trofasta sätt att visa på att den glädje vi har här i världen inte är något bestående. Vi har ingen varaktig boning här på jorden. Den glädje som blir bestående är den som utgår från gemenskapen med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och visst vill vi att alla ska få del av den glädjen. Jesus uttrycker också sin vilja i sitt avskedstal. I Johannes 15 säger han: "Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig." Det här säger han strax innan han också talar om hur världen kommer att hata oss. På samma sätt som den har hatat honom och lärjungarna. Det är uppenbart att den glädje han talar om inte handlar om en sån som vi kan uppleva här i världen. Och han ger oss också budet att vi ska älska varandra, så som han har älskat oss. Sen säger han efter det: "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå och bära frukt. Gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn." Han kopplar alltså ihop vårt uppdrag att gå ut och bära frukt med bönen och löftet om bönhörelse. Vi får inte alltid det som vi ber om, på det sätt som vi önskar. Men vi får alltid vara övertygade om att han hör oss och leder oss på vår väg när vi förblir i honom och hans kärlek. Det är det som gör vår glädje fullkomlig, mitt i en ofullkomlig och sargad värld. Herren är nära. Så lyder temat för nästa söndag, fjärde söndagen i advent. Det är verkligen en orsak till glädje. Han kom för oss, och nu är han nära. Därför får vi med sångens ord inbjuda: "Nu allt vad människa heter, kom till denna julfröjd ren. Fastän du ej är god och from, så är du ändå en av dem som Gud till broder fått. I krubbans barn du har allt gott, var då av hjärtat nöjd." Amen. Vi ber. Kära Jesus, tack för att du inte ansåg det för ringa och simpelt att bli en av oss, utan övergav din himmel och kom för att frälsa oss från synden, döden och djävulens våld. Och så ge oss gemenskap med dig och Fadern. Hjälp oss att alltid förbli i din gemenskap. Och hjälp oss att vittna om dig inför våra medmänniskor, så att också det får komma in i den gemenskapen. Amen.